Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej!
Hallå där.
Hallå, hallå.
Stenmark och Stenmark.
Ja, det är väl det vi är, va? Ja. Så jag kände mig just idag.
Ja.
Mm. Ja, ni ska vara välkomna till Funkismorsorna som har varit och åkt lite skidor som vi kommer att prata lite mer om i dagens podd, kan jag tänka, i härliga Kungsberget. Petra, Anna och Lisa är här. Nu kör vi! Ja, roligt att se er tjejer.
Ja, detsamma.
Ja, men detsamma.
Det var ju inte länge sedan.
Ja.
Nej.
Nej, men och det är ju det som är lite mysigt.
Jättemysigt. Att vi får...
Ja, när man får
det
lite.
Ja, men och det var mysigt att få ses. För vi får ju ihop numera bara varannan vecka att podda. Men det blir ju oftast digitalt. Så vi ser varandra som idag. Elisa i Göteborg. Anna, både Anna och jag i Täby. Jag sitter lustigt nog på en parkeringsplats utanför en bil.
Utanför mitt hus.
Utanför Annas hus. Nej, jag tänkte faktiskt ett tag. Ja, jag tänkte så här, ska jag åka hem till Anna?
Utanför Frans verkstad, han hade väl någon bilmäck?
Ja, det kanske är då.
Boris, ja.
Det är fan Boris bilverkstad. Nej, det är det inte faktiskt. Den heter något annat än här. Men...
Åh, vad roligt det hade varit det.
För vi har ju, det är lite skidrelaterat, men inte från helgen, men från sportlovet så körde ju bilen, vägen svängde men inte bilen, så Marcus hamnade ju i diket med vår bil. Och så den gick ju sönder. Så nu ska jag in och besiktiga bilen.
Och då också han blir tv-stjärna.
Ja.
Har det ryktats om.
Nej, men alltså, så jobbigt. Marcus ringer bärgaren, eller först kommer förbi någon traktor. Han bara, ursäkta, kan du hjälpa mig upp i diket? De bara, nej, vi är inte försäkrade, vi kan inte göra det. Men här är ett nummer till en bärgare, för det är ganska många som hade hamnat i diket. För det var ju snö och storm och så vidare.
Nej, men det så kan ju vara det ibland i fjällen.
Ja, och så kommer bärgaren, eller han ringer bärgaren. Han säger så här, ja, men jag kan komma om en timme. Så ringer han upp ett tag senare och säger så här, du, jag är med i ett program som heter, vad heter det nu? Frusna vägar, heter det så?
Frusna vägar.
Ja, på TV3. 12:e säsongen, tydligen så där. Jag har ju gått väldigt länge i det här programmet.
Ja, det är en stor grej där.
Ja, och han bara, är det okej om jag tar med ett kamerateam? Och Marcus bara, vad fasen, man ska inte få göra bort sig i fred. Så att han stod där och blev intervjuad hur han hade åkt ner där i diket och fastnat i en liten skog och kom ju inte därifrån. Ja, så att han blev tv-stjärna. Min man, helt enkelt. Kanske.
Men han är ju rätt person där. Det som är lite lustigt att du berättar det här, det är att förra veckan, jag som jobbar med Postkodmiljonären, och vi åker runt och överraskar folk med vinster. Då var det en person som vann några hundratusen förra veckan. Och vi skulle skoja lite med honom och för han var bergare.
Jaha.
Så vi gömde oss i en bil och sa att det hade hänt en olycka och, så här, och han skulle komma. Liksom. Och han var så otroligt bra framför tv, för då visade det sig att han var en av de här bergarna i de här frusna vägarna.
Nej!
Herregud, jag hade aldrig hört talas om det. Så är det så här 12 säsonger, det verkar ju vara jätte...
Ja.
Ja. Men jag känner gärna så här, jag och Petra är ganska bra också framför kameran. Ni kan inte tänka er att komma och gömma er hos någon av oss.
Och säga att ni har vunnit lite... jättemycket pengar.
Ja.
Mm.
Är det för mycket
om jag fick en krona för varje gång någon sa det där, ja, då skulle jag vara rik bara för det. Men jag har ju inte så mycket med lotteriet att göra. Alltså just hur det fungerar, det är ju under andra...
Det är ju
andra...
tur att det faktiskt är ett lotteri.
Ja. Jag tycker att det är lite tråkigt. Jag tycker att du borde ha mer makt över lotteriet.
Ja, det tycker jag också. Ja.
Då, rimligt
skulle inte, då skulle inte jag ha sån ångest när jag sov på nätterna nu för tiden med räntor.
Nej,
det är där vi var innan. Anna bara, jag skulle vinna pengar. Då säger jag så här, då måste man spela, Anna. Det är det som är problemet.
Ja,
man vill gärna vinna, men man spelar ju inte så mycket.
Nej.
Ni kommer väl ihåg att min mamma vann 2,5 miljoner för
jag
ett år sedan?
Jag vet. Det är ju en sån
det är så galen
historia.
Mm. Det är så galet. Ja.
Var det 2,5 hon vann?
Mm. Ja.
Herregud.
Ja, det var värt.
Ja, okej, tjejer. En helg tillsammans i härliga Kungsberget som både bjöd på sol och snö och härlig lek och skidåkning i helgen. Vad säger vi?
Och trivsel, ja. Ja, men alltså jag säger så här. Det finns ju inget på riktigt mer funkisvänligt ställe än Kungsberget.
Nej, jag håller med.
Jag tänkte på det så många gånger under helgen faktiskt. Att det verkligen var...
Ja.
Det är ett väldigt snällt ställe, tycker jag. Alltså så här,
det är ett snällt, vänligt. Men framförallt så är det... Ja, och det är extremt funktionellt. För jag tänkte på det. Jag då som har 2 barn, och jag åkte ju dit själv första kvällen. Sen så kom ju Lars och vi åkte skidor 2 dagar och sådär. Men mina barn vill väldigt olika saker. Vi tvingade upp bägge barnen i skidbacken. Och vi ska återkomma till det sen. Men dagen efter så ville vi bara tvinga 1 barn. Det var ingen idé med det andra. Och då är det ju faktiskt så att Kungsberg, där kan barnen kan vara kvar på rummet. När man åker iväg. För de ser backen. Man kan lätt bara sticka in och kolla så allt är okej. Okay. Jag tänker på när vi... Det finns... Alla lägenheter ligger väldigt nära backen. Det finns en afterski. Vi hade kunnat, hade vi bara lärt våra barn vart, liksom hur man gjorde med, om jag hade lärt mitt barn med nyckel och så vidare, för han tyckte det var lite jobbigt med afterski. Han hade kunnat gå själv, för det är så korta avstånd, det är så ofarligt, det är inga bilar, det är inget liksom, det är väldigt vänligt, enkelt,
lättillgängligt tempo, skulle jag vilja säga.
Och super superförlåtande, superinkluderande på det sättet att det är gjort för barn, så barn får ta plats. Och det främjar ju oss funkisfamiljer enormt mycket. Så ska man testa åka skidor med funkisbarn, då är det dit man ska åka.
Ja. Och jag tänker också så här, det börjar ju redan när man ska åka dit. Det är ju inte, om man då bor i Stockholm som vi gör, så är det ju väldigt, väldigt långt att åka till Åre till exempel.
Ja, ja, visst.
Det är ju liksom en hel dag som går bort till det, och det är också jobbigt för våra barn att sitta så länge i en bil. Här är det ju väldigt, väldigt nära.
Ja, man kan till och med, om man vill, om man liksom inte vill betala för boende och allt det där, man kan ju åka över dagen. Det gjorde ju Lars, han tog ju bussen 7 från centralen och var uppe 9:30. Så kan man vara där en hel dag och åka hem.
Ja.
Och lite iPads på det liksom, så är man ju hemma.
Ja, nej, jag håller med. Det är väldigt snällt och bra. Och jag tycker också att personalen var väldigt här, gulliga i liftarna. Och liksom...
Hjälpsamma. Som tusen.
Ja. Nej, men det var bra.
Sen så var det ju också... Ja, förlåt, fortsätt.
Nej, men jag tycker också att så här... För att man försökte tänka då liksom. Jag tyckte också att det kändes som att man hade utvecklat. Vi var ju där förra året, och jag har varit där med min syrra några gånger tidigare också med barnen. Och att det kändes som att man utvecklade, det blev ännu tydligare. Det är bra skyltar, det är tydliga bilder. Det är liksom, det är så här, det känns överskådligt och lätt. Och även för någon som har det stökigt inne när det är mycket saker, och det kan ju vara mycket folk. Nu var det ganska mycket folk, men det var ändå inga köer eller sådär. Så det var liksom...
Det är ju det.
Men det var väldigt tydligt.
Inte de där långa köerna.
Och de som jobbade var väldigt hjälpsamma. Så att overall så var det en väldigt bra upplevelse, måste man ju säga.
Mm. Och snälla backar. Jag tänker på, jag grät ju alltså i bilen på väg hem, för jag var så lycklig. För att min son Kalle har ju då kämpat, som ni vet, och hatat att åka skidor för att han inte kan. De är födda med dålig balans, mina barn. Och det där sitter i. De tror liksom inte att de ska kunna. Och han har ju på riktigt inte ens kunnat gå med skidor på sig utan att ramla. Utan han har varit en degklump som jag har släpat runt. Och jag har varit så här... Ja, men man kämpar ju liksom. För att jag vill, och jag säger till honom, om du tränar så kanske du lär dig och då tycker du att det är kul. Men inte ens jag trodde på det när jag sa det.
Nej.
Och nu när ni skulle åka och vi vill åka med så, här, så tänkte jag, men de måste ju i vart fall upp lite grann. För först tänkte jag, vi åker bara dit och myser med er, tänkte jag. Vi åker inte skidor, vi struntar i det.
För det kan man faktiskt också göra, vill jag säga, i Kungsberget. Det är också mysigt för dem som
verkligen.
Inte åker.
Ja, det är supermysigt. Så det var inget jättestort problem. Men så tänkte jag så att om vi ändå är där så vill jag ju. Och Kalle upp. Och då var det ju det att Frans var där. Nu var ju Svante sjuk. Men han var inte med.
Han var inte sjuk. Med, vi kan komma till det sen. Att det var ett litet funkisliv där, även där. Så det kan vi komma till.
Ja, precis. Jag bara sa sjuk för att det var förklaringen
till
min son.
Du är kvar i din lögn till dina barn. Men nu är det ärlighet här idag. Idag kan vi öppna med varandra.
Nu kan vi vara ärliga. Jag glömde det. Nej, men då var det så här. Då ville han ju åka med en kompis. Och Frans skulle åka. Så det var ju så här, jätteviktigt för honom. Jag vill åka med Frans. Jag vill vara där Frans. Jag vill liksom, ja, så där. Och det var Frans i barnbacken, så började där och Kalle åkte, och sen har vi ju ett sele till honom, och för det gör att han och även jag känner oss lite tryggare, för han får inte till att ploga, han får inte till att vrida på fötterna. Han kör störtlopp. Och ni var ju där, ni såg ju första dagen i de här små backarna och han åkte liksom. Men dag två så var han ju uppe, han åkte ju 10 åk i stora backarna.
Ja, det var helt fantastiskt.
Han tyckte det var toppen. Han sa till mig till slut, mamma jag hade fel, det är kul.
Jo.
Och han, men sen var det ju, det var lite jobbigare för den här mamman då, för att det var ju störtlopp rakt ner, och när det var ungefär 150 meter kvar, då var jag ju tvungen att försöka bromsa, för jag ville också ha slappt sele så att han åkte själv.
Så han får känna på balansen själv och sådär, känna in.
Ja, men sen skulle ju morsan ploga, så att vi liksom blev, och det är ju bara ploga jag kan göra då. Ja. Så mina ben, alltså i en plogrörelse så mycket.
Ja, du fick bra träning där för låren.
Ja. Men det var en sån seger, och att vi åkte därifrån och han fick känna att han klarade det, han kunde, han tyckte det var kul. Och även Pelle som åkte lite i barnbacken med Lars, även om han tyckte att Lars var allt för krävande för honom.
Jag älskade att han sa
det. Det var en stor seger.
Du säger åt mig att göra så, och så säger Lars, men försök att stå på skidorna. Alltså, för han är ju verkligen lite degklump, Pelle ju. Och liksom orkar
stå.
Han bara, stå på skidan. Han började härma honom. Var väldigt
härmar.
Du säger så mycket. Stå på skinnet, sträck på dig. Du ska hålla ihop skinnet. Lars bara, ja du har ju hört allt jag har sagt. Försök att göra. Han bara, kommer inte göra det.
Och jag sa ju också, märker du inte vad trygg Lars är? Han är ju duktig på skidor. Ja, men han är också väldigt krävande. Det var ju hans kommentar.
Ja, han var ju lite krävande Lars. Där. Det kände vi ju alla.
Ja, eller? Det är ju det. Ska vi prata om det? Att det är här med Lars, att han är så otroligt krävande tycker jag.
Ja, han är så krävande. Det är han i och för sig. Han kan vara ganska krävande. Men,
ja,
men också väldigt gullig.
Men det är ju de här barnen med så här kravkänsligheten. Att, så här, att bara så här, när de får tips, för man vill hjälpa dem. Då tycker de att det är ett krav. Mm. Inte att så här kan det bli bättre, så här kan det funka för dig. Utan de ser det som ett krav. Som är så här, du ska inte
Pelle
säga
åt mig. Helt låst vid att ingen får bestämma över honom. Nej. Ingen ger mig order, ingen bestämmer. Jag bara, Pelle du är barn, jag är vuxen. Spelar ingen roll, jag talar inte om för dig vad du ska göra, säger han. Nej okej, okay, men
du bara, jag gör bara allt du säger hela tiden. Jag är din, som Kalle, eller som Pelle, vad heter han, min son. Han heter inte Kalle, han heter inte Pelle, han heter Svante.
Han heter Svante, kan jag berätta för dig.
Du är min butler mamma, säger han ofta till mig. Och det är jävligt att det typ stämmer. Man bara, tack älskade
men
barn.
Men du kan vara glad att de säger butler. Mina barn säger att jag är deras slav.
Ja, jo.
Eller klav.
Men vet ni vad jag tänkte på när vi var där? Jag tänkte också på det här att det är också, tycker jag i alla fall, svårt att aktivera ganska ofta i Frans. Och det är det ju överlag med funkisbarn. Det blir ju väldigt mycket skärmtid och padda och sådär. Och det är det som jag också tycker är väldigt mysigt att åka iväg och åka skidor. Att man är ute för det första. Och de aktiveras. De får också röra på sig, vilket de inte alltid gör. Liksom. Det är väl därför också inte så lätt för dem många gånger. Jag menar, Frans har ju liksom inte mycket benmuskler. Så att man fattar ju att de är slut efter en dags skidåkning. Liksom. Men jag tycker att det är så härligt att det var liksom fler. Även om man inte åker en hel dag. För man åker ju hem och äter emellan. Och det ska vilas en stund med padda. Det förstår man ju. För det här är ju liksom krävande för dem. Men det är så härligt att man ändå gör någonting annat än att bara sitter med den där iPaden.
Ja. Verkligen.
Och Frans var jätteduktig. Han plogade och han åkte. Och han ville ju åka mycket.
Han var ju till och med en liten tävling.
Han vill ju också gärna åka rakt ner. Det är också väldigt mycket störtlopp i hans. Ja, det var väldigt roligt. För när vi åkte i den där lite, alltså en stor backe som är väldigt snäll. De är ju väldigt snälla många backar där. för han ville inte, han, första dagen när vi åkte över till andra sidan, nej vi åkte inte till andra sidan, vi åkte längst upp och skulle åka den här svängen, vad det nu heter.
Just det.
Och då hade han nog inte riktigt åkt tillräckligt och liksom, det här med svänga var ingenting för honom, för då körde han störtlopp.
Ja.
Och han kom med sån jädra fart. Och jag, då känner jag att jag fick panik, för att jag kände så här,
ja, kan, liksom,
och den det är ju en sväng, så att jag kände han kommer ju åka ur den där liksom backen totalt. Och jag bara kände när han svursade förbi mig och han har panik. Som tur är så kunde ju Henrik kasta sig efter. Och jag och Holly och Dexter står och bara gapar och bara tittar.
Jobbigt, man kan inte, ska man köra rakt framför? Det är ju skitsvårt, det går inte att bromsa någon heller som bara drar på.
Nej, vad ska man, och liksom, man skulle vilja att han bara satt sig ner, men det gjorde han inte. Och det roliga var att han klarade ju sig i farten med balansen. Så att Dexter och Holly bara, wow vad han kör. De blev typ imponerade. Och då var han ju väldigt arg när vi kom ner. För att han tyckte att vi hade lurat honom ju. Att vi inte sa att det var så. Och då, men då hjälpte det ju att Dexter och Holly ändå var så imponerad. För då kände han ju ändå att han hade klarat det bra. Men då i alla fall, sen dagen efter, då ville han ju helst inte åka dit. Så då åkte vi den där lite snällare backen.
Han ville ju heller inte åka med Kalle, för Kalle hade ju råkat köra på hans skidor en gång. Så han bara, nej, jag kan inte åka med Kalle, vi bara krockar.
Ja, han är jätterädd, för det är också det, när han åker i backen, då tittar han gärna upp vilka som kommer bakom. Ja. Och då försöker jag säga så här, om du har koll framåt på dem framför, så har de bakom koll på dig. För det är ju jättestressande i en backe, om man börjar titta uppåt, liksom så. Men då i alla fall så åkte vi. Då hade de ju ställt ut en sån där tävling. Det är ju ingen som vinner. Men det är sån här man åker slalom.
Ja, barn. Och när den här nallen är framme och kramas.
Ja, och han älskar ju den nallen. Och sen så var det ju en tjej då som pratade och sa vad man hette och gammal man var och så. Och då när vi skulle åka upp för backen, då tittade han så mycket. Och, så, och då, där har ju Frans ändå ett driv som jag gillar. Att han blir lite så nyfiken och så frågar han, vad gör de? Och då sa jag, så här, men skulle du vilja åka? För han är ju ändå väldigt försiktig herre. Så att jag tänkte han skulle kunna vara rädd för det där. Ja, det ville han. Och då så var det en jättegullig mamma bakom oss i liften som sa så här, men det är bara att åka upp. Och så anmäler man sig där uppe. Så vi åkte upp och så var det så roligt. För då frågade de ju innan man åkte. Var satt en tjej med walkie-talkie längst upp vid starten. Som pratade ner till hon då som hade micken där nere vid mål. Så här, vad de hette, hur gamla de var. Och så var det också vad de gillade att göra.
Ja.
Så då sa jag det till Frans då innan det var hans tur. Att så här, ja du ska säga hur gammal du är. Vad du heter och vad du gillar att göra. Vad gillar du att göra? Så här, åka berg- och dalbana. Så att han, sen åkte han ju och jag hann ner och filma. Och han klarade det. Alltså han var så stolt över det där. Det var så kul att han fick lyckas liksom och känna.
Det är fantastiskt.
Det var väldigt härligt. Jag blev mamma glad och lite rörd. Nu leker Lisa fryst.
Nu har hon fryst lite på där på internet. Men jag kan ju berätta, vi hade ju lite, vi hade lite mer inför att vi skulle åka. För Svante var ju så, vi hade ju ganska nyligen varit på sportlov. Och Svante är så enbärmligt trött på vintern. Och det tror jag många i Sverige kan skriva under på att man är nu. Det har varit en lång och dålig vinter. Och nu kommer snön när man egentligen bara vill ha vår och så vidare.
Ja, jag förstår honom till 100%.
Så han hade ju superpanik i liksom veckan innan. Och var så här, jag vill inte åka skidor. Jag har åkt skidor 2 gånger i vinter. Jag vill inte åka mer skidor. Och han är ju inte döds... Alltså han tycker om att åka skidor när han väl gör det och så vidare. Han kan tycka det är kul. Och liksom gäller han blir desto bättre så funkar det ju. Men han var så tydlig. Och du vet, när vi så här dag, dygn 3, när han står och hänger på mig i köket och skriker i mitt öra att han vägrar åka med. Och jag bara känner så här, jag får inte ihop det här. Det går liksom inte att tvinga med honom. Dels så kommer han, jag var så här, du behöver inte åka skidor, du kan spela PlayStation, du kan ha pad, du kan vara inne i far och leka runt i korridorerna som de gjorde i fjol, att de hade jättekul tillsammans. Nej, jag vägrar. Ja. Och det känns ju så, jag orkar inte tjata på honom mer. Så då blev det ju att eftersom att Marcus lillebror bor hos oss, så sa jag så, då får du i sådana fall vara hemma med Oscar, med din farbror. Och så åker jag och pappa och Polly till Kungsberget. Så det slutade liksom med att det här lilla skuggsyskonet som aldrig har fått göra någonting såklart ensam med sina båda föräldrar. Det gör man ju aldrig såklart. Nej. Vi brukar ju ofta dela upp oss för de har ju så otroligt olika saker de gillar liksom. Så att det är ofta man, en av oss åker med Polly och en av oss gör något annat med Svante. Men nu var vi så här, nu åker vi upp du och jag liksom, och vi var där två nätter så vi var inte borta från torsdagen, utan vi var borta från fredagen. Men att det var liksom, så för henne var det ju, Svante hade en jättefin helg hemma. Han var liksom också helt, först var han så här, men då kan en av er vara hemma. Jag bara, nej, om du ska vara hemma, du får jättegärna följa med. Och dina kompisar vill jättegärna att du följer med. Men om du inte vill det, då får du vara hemma. Men då blir det barnvakt. För jag och pappa kommer åka bort. Så att det liksom kostade någonting att han också
ja,
fick.
Ja, någonting, liksom, precis.
Ja. Så han var hemma och hade en jättebra helg hemma. Och hängde med kompisar och var med sin farbror.
Och fick ju känna att han klarade av det. Ja. Och var lite stor och fick vara...
Ja.
Jag tänker att det blev lite win-win. Och Polly fick ha er för sig själv.
Ja. Nej, men så
i lugn och ro, liksom.
Ja, det var verkligen så... Det har varit jättefint och framförallt för Pollan som alltid faktiskt står i skugga. Liksom får kliva åt sidan med sina behov väldigt ofta när vi ska göra saker hela familjen. För att man utgår ju som alla vet alltid från sitt funkisbarn för att det ska fungera för hela familjen. Så våra val är ju alltid gjorda utifrån honom. Men här var det liksom att det var Polly. Och så att det var ju otroligt värdefullt både för Polly och för mig och Marcus var det jättemysigt och väldigt vilsamt. Och man kan ju säga att vi satt där på lördag kväll när alla barnen hade gått iväg till vårt rum och tittade på Let's Dance. Och vi satt i ett annat rum och tittade också på Let's Dance, men för de ville inte se det med oss. Då kom ju alla barnen tillbaka sen till vårt rum och så var jag så här, var är Polly? Nej men hon har somnat. Nej men det gulliga var att Polly hade ju, hon brukar ofta somna så här i soffan eller något. Hon hade åkt skidor hela dagen så hon var ju trött. Nej men då hade hon tagit sin padda, gått upp i sin våningssäng och lagt sig. Så hon låg liksom i sin säng när vi kom ner till rummet. Så hon hade somnat själv.
Nej,
i sin säng.
Hon lagt sig riktigt.
Ja, hon gått och lagt sig, hon var trött. Och då satt jag och Marcus i soffan och så tittade på henne. Jag bara... Lajvar vi något typ av normalstört liv nu, Marcus? Vad är det här? Men det var liksom jävligt jobbigt. För man bara, nu då? Vi har ett barn, vi har ju också två barn som har väldigt svårt att somna. Liksom. Så vi har ju aldrig fått till läggningsrutinerna. Så vi lägger oss ju alltid med varsitt barn. Och det tar alltid minst en halvtimme 45 minuter.
Det är skidåkning innan läggning som gäller, Petra.
Ja, men de måste vara jättetrötta. Alltså. Så det är ju väldigt som du säger, att vara ute och ha en aktivitet är ju jättebra. Men också så här, familjer som har barn som går och lägger sig själva, som kan somna själva. Som kanske inte liksom skriker och vill någonting exakt hela tiden. Nej. För det är, där är jag nu med Svante att så här, det är sån jädra hög ljudvolym. Och det ska se, om man säger till någonting så är det alltid nej. Och det är 12 gånger man måste så här påminna om saker och det händer inget. Och det vet jag att det är så för många barn, även normalstörda barn. Men det är liksom, det är en kamp för det här att det är som en kravställning. Så fort man så här, nu måste vi borsta tänderna eller nu måste vi göra något annat och så vidare. Att det är som hela tiden en sån jäkla jobbig... kamp i allt vi gör. Mm. Och då satt vi där på den här soffan i Kungsberget och bara har folk, kan man ha, alltså inte att vi känner så här, har folk så här, gud vad bra de har, utan mer så här, vi var i chock liksom. Vi bara, det här är ju jättemärkligt. Men där satt vi och bara, måste vi då prata med varandra, vart helt chockade av det också. Så att det kanske är bra för oss att vi har ett jätterörigt funkisbarn som hela tiden håller oss sysselsatta.
Ja, så ni slipper prata med varandra. Ja. Det där går ju inte, det fattar man ju. Bara, då, ni skulle inte ha någonting att prata om till slut.
Nej,
det där.
Jag började se hur det blir när vi kanske blir pensionärer, fast då kommer vi den dag kvar Svante, så vi kanske inte behöver oroa oss för det, men... Ja, nej men så det vart ju en jättefin helg för Polly och Svante hade det bra hemma så det blev liksom bra och han som längtar efter våren får ju längta lite till för han fick ju panik när det började snöa igen.
Fy fasiken, och det, så känner vi ju, det är ju, vi är många som känner med Svante nu att den här våren, den vill man ju ha.
Det gör man verkligen.
Nej.
Och för er lyssnare så verkar vi ha tappat Lisa Idering kan man ju säga.
Hon har aldrig varit så här tyst innan.
Nej,
i alla fall.
Ni har nog förstått det, att Lisa är borta. För Lisa är ju annars en av våra... Ja, vi alla tre ganska bra pratkvarnar. Men Lisa brukar ju kunna hänga på. Jag vet inte om hon kommer tillbaka. Jag tror inte hon gör det kanske. Så vi kör vidare, helt enkelt.
Ja, då hon kanske kommer och då kommer hon helt enkelt.
Ja.
Hon är ju en studio och spelar in, så hon har lite dålig täckning, helt enkelt.
Ja.
Ja. Nej men jag tycker att vi hade en supermysig helg och det var också roligt att vi hann med after ski och det var liksom, den innehöll allt kan man säga, den här helgen.
Den innehöll allt
faktiskt.
Verkligen.
Ja. Och man är ju väldigt, jag förstår Polly, för att jag kände samma sak själv när vi satt där både fredag kväll och lördag kväll, att man är ju helt slut efter att ha varit ute i backen.
Vi
åkte ju, i fredags var ju ni pigga eftersom ni inte hade hunnit åkt, då var ju vi lite trötta. Men på lördagen var vi väl alla lite trötta, så att,
ja. Ja, men det är ju det. Och det är ju jätteskönt. Man är ju skönt trött när man har fått röra på sig och varit ute i friska luften. Och på lördagen snöade det också ganska mycket. Så då var det liksom även hela väderleken var ju liksom... Man blir ju ganska mör av att vara ute i det där vädret liksom. Ja, men hur har veckan varit när du har kommit hem då, Anna? Har det hänt något i ditt liv?
Så det har ju inte gått så många dagar.
Nej.
Inte hänt jätte... Vi har ju lite sjukstuga här hemma. Vi har ju både Holly och Vilgot ligger ju sjuka här nu. Så att det är vad det är med det. Ja, det har väl inte hänt så jättemycket. Vi försov oss igår till Frasses taxi. Ja. Det var ju inte så bra.
Sommartidsomställningen.
Det hände ju ibland. Ja, vi var så trötta. Det var nog faktiskt jag som hade stängt av alarmet och somnat om. Och så vaknade jag. Fransk taxi kom i 20:07 och vi vaknar liksom 20:07.
Oj då.
Så det var lite...
Då blev det bråttom.
Ja, då blev det bråttom. Som tur är så funkar det ju ganska bra, förutom att Frans tycker att det är jobbigt.
Men hinner
när man...
han med då? Kan han ställa om och kasta sig iväg? Det skulle aldrig gå hos oss.
Ja, men han är faktiskt lättsam på morgonen. Han är nog vårt mest lättsamma barn, för han är nollgrinig, liksom, inte morgontrött. Man får ju hjälpa honom då att ta fram kläder såklart. Liksom så. Och sen så sprang Henrik ner och gjorde mackor och så fick han ta med sig det i taxin. Han hann ju inte käka frukosten så. Men då blir det också att, och det här märker man att han klarar liksom inte av när man stressar på. Utan, för då kan ju han stå och knäppa sin jacka liksom i slow motion. Typ. Ja. Och så försöker man säga, kom får jag hjälpa dig? Och då blir han jättearg, för då tycker han att jag låter arg när jag är stressad. Ja. När jag försöker, så här, du måste snabba dig. Så jag fick ingen puss när han gick då. Det var hans straff, du får ingen puss. Och sen skickade han ett sms från taxin att du var arg, du sa bara åt mig att skynda.
Ja.
Och sen kommer han hem och då säger han, förlåt att jag inte gav dig en puss, förlåt. Ändå. Så att han, det sjunker ändå in. Liksom.
Det är gulligt att han då har känt efter, alltså att det sjunker in, som du säger. Att han då reflekterar över så här och kan säga det. Det är väldigt fint. Men stressen är ju vidrig. Alltså så här, där hade det inte funkat riktigt lika bra hemma hos oss. För att där är det så här, Svante är också bra på morgonen. Han är väldigt, att han inte är morgontrött. Han är glad på morgonen. Men han måste ha sina våfflor i soffan. Han måste titta på en speciell tv-program. Han måste göra sina saker i en exakt ordning. Och det hinner man inte med på några minuter. Utan det tar en god timme i varje fall. Att liksom komma iväg. Så att det är... Men det är bra. Det är bra.
Och det är svårt. För att jag tror också att Frans hade han inte hunnit med taxin. Om vi hade sagt så här, vi struntar det så kör vi dig. Det kanske också hade blivit... Det alltså, man vet mer. Aldrig vad... Ja, man vet liksom inte... jo, vi har också varit på puben, som Frans säger. Det har jag glömt bort. Det var vi i måndags. Puben, ja, det är ju BUP.
Ja, ni har varit på puben. Vad roligt.
Ja, jag det var det han sa en gång när vi var...
Just det.
Nej, men när vi var hos tandläkaren en gång så sa han ju högt i väntrummet så här.
Ja, just det.
Men är det här den här pub? Jag bara, vadå? Han bara, puben som vi brukar gå till. Folk tittade jättemycket. Nej, det var ju BUP han menade då.
Ja, han läser baklänges. Pub.
Där har vi också varit och pratat medicin och lite sånt. Och då slog det mig att det är så festligt att om man jobbar då där man tänker att de ska vara inom, liksom expert inom vårt område. Så tycker jag, och där har Henrik också reagerat på när han har varit där med Frans, att det är som att de inte riktigt känner av vem han är och vad han har för svårigheter. Mm. De ställer liksom alldeles för stora frågor och det blir alldeles... Det blir liksom...
Men är inte det konstigt? För då tänker jag så här, för så upplever jag det också. Och då tänker jag så här, är det bara mitt barn som är på det här sättet inom autismspektrat? Alltså för det känns så himla många gånger. Man bara, gud vad konstigt. Kan alla andra barn svara på såna här saker? Kan alla andra barn sitta här och vara liksom... Alltså så här, man bara, för man tänker ju som du tänker att här borde de ju vara van vid väldigt olika. Och det förutsätter att så är det. Men man blir ju mörkrad och tänker så här, är det bara Svante som inte fixar den här situationen liksom?
Ja. Och att de också inte pratar med oss i en skyltrum innan de... För nu var det också så här, det här var ju på måndag då, dagen efter vi kom hem. Så Frans var också extremt trött när vi satt där. Han satt och gäspa och var jättetrött. Men var ändå väldigt så här, lugn och lyssnade och svarade. Men då visade det sig att, för det var Henrik som var där förra gången. Nu skulle vi träffa läkaren. Ofta är man ju där och träffar en sjuksköterska och tar blodtryck och såna här saker. Och... Då visste inte jag om det var samma läkare som Henrik hade träffat eller om det var en ny. Men så märkte jag, för att säga hon så här, ja, jag har läst journalen här, Frans, och jag ser att du gillar att sporta. Så tänker man så här, gillar att sporta, det var väl lite överdrivet. Alltså, att han tänkte så här, nej, det kändes ju inte.
Fotboll och hockey och grejer.
Mm. Det var jättekonstigt. Men då tänkte jag också på det. Och då frågade jag så här. Jaha, vi har inte haft det innan då. Nej, då var det ny. Och så här är det ju överallt. Ja. Att man får nya. Men för våra barn blir ju det också lite konstigt. När de ska läsa på om hur man är i en journal. Liksom, och dessutom inte stämmer.
Ja.
För hon berättade att hennes ena son som var som Frans. Älskar också sporta och gå på massa sporter. Och Frans bara. Ja, när ska jag börja på jump igen mamma? För det är ju typ den sporten han har. Alltså, nej, men, och då så stod det tydligen då i journalen att han har testat på, att han har sprungit Viggoloppet och testat på golf och bollsport och gått på simning liksom. Men det är ju inte att han, ja, det kan man väl misstolka, så det var väl inte så konstigt. Men
det är
sen
gulligt
så sa
att man
så här,
Viggoloppet en gång, man har provat på golf en gång och man har simmat lite. Alltså så här,
jag skulle inte säga att Frans är en sportig person. Ja. Det var väldigt. Men Frans var väl lite nöjd över det. Han kände sig väl lite sportig då en stund där.
Och lite
men
som sen så sa hon kanske, som är sportiga.
Ja, men precis. Men sen så sa hon en konstig grej, för då sa hon så här, först ställde hon då lite, hon var jättegullig ska jag säga, men hon ställde ändå lite svåra, stora frågor till honom som han hade lite svårt att svara på. Och sen så sa hon så här, ja, sen är det så här att vi ska ju gå väga och mäta och då får du välja om mamma ska vara med eller stanna här. Ja, nej, men då ville han att jag skulle följa med. Ja, för det är också så här att jag brukar också ställa lite frågor. Och då brukar inte mamma eller pappa få vara med. Men jag bedömer att mamma kanske kan sitta kvar nu. Ja, ja. Och så säger hon så här, ja Frans, har du någon gång blivit slagen eller känt dig hotad? Eller? Mm. Och det här är ju en ganska, alltså det blir ju lite så här, jag vet inte, som föräldrar så känns det jättejobbigt när den där frågan kommer. För först och främst så kollar Frans på mig också, för han fattar ju typ knappt vad hon säger. För det är en väldigt konstig fråga tycker han. För han har ju inte blivit slagen liksom. Och så kollar han på mig. Och så försöker jag liksom inte titta. För man tänker att nu tror de att jag försöker liksom.
Jag försöker säga till honom, nej nu säger du nej.
Ja, och sen så tänker man också, för han skulle också kunna säga så här, ja min storebror slog mig. Eller liksom. Ja. Alltså gud, det här är ju väldigt, Och jag fattar syftet med det liksom och så. Men samtidigt så kan jag känna, vi är ju ändå, vi som är där med våra barn. Vi är också föräldrar som kämpar för våra barn. Mm. Som också aktivt söker hjälpen. Vi är ju inte där för att vi har fått någon orosanmälan på oss. Eller för att vi har någon, att det finns liksom något tecken på att vi har betett oss illa. Men ja, så det var liksom första frågan. Frans bara, nej. Liksom, han förstod ju inte det här med hotad. Och nej, det kände han väl inte att han var och inte blivit slagen. Nej, och så sen säger hon så här, ja, sen är det ju också så här, när man har ADHD, och det vet ju Frans typ inte ens om att han har, så det är också väldigt, ja, när man har det, då kan det också kännas, man har ju det lite jobbigare då ibland, och då kan det också kännas lite jobbigt i vissa perioder, och man kanske kan känna att man tycker liksom, att livet är jobbigt. Kan du känna det Frans, att du känner dig låg och att du kanske inte riktigt, ja, man kanske inte riktigt vill leva ibland, eller du vet man bara, alltså, det var ju, du vet Frans, han bara, och då försökte jag också försiktigt, för jag sitter ju där, säga så här, ja, utan att liksom, jag vill inte heller att jag ska säga det här framför honom, men jag försöker på ett försiktigt sätt säga så här, ja alltså, han är ganska lyckligt ovetandes om du förstår. För att, så här, vi har ju försökt prata med honom om varför han går på sin skola och om autism. Mm. Men han är inte riktigt där. Och han är så lyckligt liksom i sitt. Så att man känner att man vill liksom inte riva upp. Det han får ju komma när han är liksom.
Svante är också likadan. Och han är ibland, vi pratar om autismen och han är så här, vad är det? Det har jag sagt 100 gånger. Och så pratar vi om det så orkar han lyssna i 2 sekunder. Sen tänker han på något annat. Och han vet om att han har autism, men han förstår nog inte riktigt vad det innebär och så vidare och så vidare. Men och det är som du säger så här, han kommer nog inte kanske heller. Alltså det finns ju något bra med att de gör en kartläggning på psykisk ohälsa, för det är väldigt vanligt bland unga. Och det är säkert någon så här BVC-grej, eller det heter vi kanske inte BVC när de är så stora, men ungdoms, att man i den här åldern ska man kolla av att det är så här, så är praxis som man gör enligt de här mallarna. Och det är ju, det är ju svårt, alltså så här, som du säger, så här, Svante hade ju aldrig accepterat att jag inte var med i ett rum med någon annan okänd person. Liksom. Så han har, där hade det gått till på samma sätt. Han har inte fått de frågorna, men han är liksom, men det är ju väldigt, ja, det jag förstår att gud vad svårt.
Jag tänker att man måste kunna ställa dem på ett annat sätt, tänker jag. Jag tänker
så här, i Frans fall. Hur man ska få fram det, tänker jag.
Alltså, så här, jo, men i måendet då så tänker jag så här, ja, men då kanske man skulle fråga så här, Hur tycker du, Frans? Brukar du vara en glad person? Ja. Eller kan du ibland bli ledsen? Vad är det som kan göra dig ledsen?
Ja.
Eller så här, ta fram
inte
glad
så
och ledsen
du känt
gubbe?
Att du inte vill
eller?
Leva. Det är ju också så här, man har ett barn som har uttryckt, vilket många, många unga har. Och många med NPF har ju såna här känslor i väldigt tidig ålder.
Ja.
Så att det är ju bra att de försöker kartlägga det. Men har man ett barn som har suicidaltankar så har man nog kanske... Alltså så här, sen kanske inte barnet har tågat säga det till sina föräldrar givetvis. Men det är också så här, man kanske har varit där då i ett sånt syfte någon gång, tänker jag. Alltså om ni hade, om Frans hade varit oerhört deprimerad och ledsen och inte kunnat gå till skolan eller hemmasittande och ledsen, för det finns det många som är, så hade man ju, tänker jag, försökt söka hjälp för det, förhoppningsvis alla som lever så. Ja. Det tänker jag att föräldrar gör. Så då har man ju en kartläggning lite på det. Men precis som du säger, att då kanske också ställa frågorna på ett annat sätt. Och till de här barnen, det kan ju vara väldigt olika. Såklart kommer det dit en kille i hans ålder med bara ADHD, om vi säger så. Så kanske man kan ställa frågor på ett som är liksom superhögfungerande i övrigt. Men har man liksom autism, ADHD, och man märker ju i ett samtal med ett barn var de är lite liksom utvecklingsmässigt och mentalt, och som du säger, hur man då ska ställa en fråga.
Ja.
Har du vänner? Känner du liksom så här,
exakt.
Känner du dig glad? Kan du känna dig ledsen ibland, som du säger? Vad är det som kan göra dig ledsen? Ja, men då kanske det är så här, när mitt spel inte fungerar, eller det kan vara, eller han kanske är ledsen över någonting, och då kan man ju vara ledsen så här. Då kan ju ett barn säga, till exempel kanske, ja, när mamma och pappa bråkar, om man har en jobbig hemsituation. Det är kanske jobbigt att säga inför sina föräldrar, givetvis. Men jag menar, sådana saker. Men att fråga så här, har du känt att du inte vill leva? Gå från att så här, vi ska mäta dig och väga dig, och första gången jag träffar, alltså så här, ut, jag vet inte, alltså, ja, det är jävligt svårt.
Nej, men det blir lite tokigt. Ja. Och jag tänker också att om vi nu säger att Frans skulle känt det, eller att det var ett annat barn som bara då, säger vi då, har ADHD som vi pratar om, och liksom, hur många skulle svara ja på den frågan om de gjorde det? Alltså även där tänker jag att man kanske måste försiktigt dra, alltså man måste ju vara lite mer, man måste ju få dem liksom känna av läget.
Alltså ganska många vuxna människor det liksom... har ju varit i terapi. Alltså man vet att det handlar om att bara prata. Det är som att också så här, nu har vi de här 20 minuterna vi ska göra det här på. Jag måste kartlägga om det finns psykisk ohälsa. Har du känt att du vill dö? Man bara, det är en jättekonstig fråga att bara ställa så där till någon.
Och nu är de lite granskade, så nu måste de bocka av de här, att det ska stå i en journal, att det har man kollat av.
Han är inte,
Och så undrar jag också vad det är som gör att man, när jag satt där så kändes det lite ungefär som när man ser en polis. Ni vet att man känner att man har gjort någonting fast man inte har gjort någonting. Liksom.
Det gör alla när man ser en polis.
Och så känner man när man sitter där, för man känner sig ändå lite så här...
granskad på något vis.
Ja, det känns liksom lite oskönt på något vis.
Ja.
Plus att det skulle ju också kunna vara så här att med vår, det får man ju inte heller glömma, våra barn kan ju också säga en del knasiga grejer. Frans skulle ju som sagt kunna säga så här: "Åh, jag blir jätterädd när min storebror smäller i dörren." Eller liksom, nu hittar jag ju på här. Men förstår du, det skulle ju kunna vara, och så skulle de bara, jaha, och så blir det någonting. Det är därför tror jag också som man sitter lite så här, man vet liksom inte.
Nej,
men som sagt, det är jättebra att de gör sitt jobb. Men jag blir förvånad över på sättet de gör, att det känns som att de liksom aldrig har handskas med den här typen av barn innan.
Nej,
att
det är otroligt, så himla... märkligt. Otroligt märkligt. Alltså.
Ja.
Och det verkar som så många känner så, eftersom både du och jag känner så. Och Lisa har ju vittnat om det här tidigare.
Ja.
Jag tänker att många av våra lyssnare säkert också sitter, just att man tänker så här, hur... Ja, men som känslan jag har, att så här, är det bara Svante som inte kan svara på de här sakerna? Är det bara han som inte kan liksom? Det känns ju super... Så är det ju inte garanterat, utan så känner de många. Och då skulle ju personalen behöva lite mer guidning, kanske hur man möter. Eller så är det bara så här, det är bara... Jag vet inte, det borde bara vara funkisföräldrar som får jobba med sånt här, med andra ord. Vi måste alla utbilda oss
precis,
inom sjukvården.
Ja, precis. Så skulle det nog vara. Exakt. Ja. Det är det som är...
Man måste ha någon livserfarenhet av de här barnen för att förstå, typ.
Ja, exakt. Och just det här att de pratar lite för stort och för svårt. Och att de gärna pratar över huvudet. Eller som i det här fallet då, liksom Frans är ju liksom inte så medveten om ADHD. Nej. Och så säger hon så här, när man har ADHD, plus att hon också lägger liksom lite orden i munnen på honom, då kan det ju vara extra jobbigt. Han kanske aldrig upplevt det som Nej. Jobbigt, han vet inte ens vad det är. Och så börjar Nej. Han då fundera, vad är det där för någonting?
Då kan man också liksom... Ja. Där behöver man ju en kartläggning också hos föräldrarna först. För det är så här, hur mycket... Vet de hur mycket förstår de av sina diagnoser och sånt? Och det, behöver man inte, det vill man inte att de ska göra när man sitter där. Hur mycket förstår Svante Nej. Om sin autism? Ja, inte så mycket. Liksom, men det vill man ju inte liksom kunna... Alltså, en kartläggning skulle behöva göras innan av föräldrarna. Och sen så här, bara ett kort samtal med oss. Och hur skulle, nu kommer vi börja prata, vi kommer prata lite om psykisk ohälsa, för det är viktigt. För det är det. Och för att liksom, och då hur vi ska kartlägga det. Och så, vad tror du liksom, hur man kan ställa de frågorna. Hur är en medveten om sin diagnos? Du. 5 minuters jäkla samtal med en förälder innan, så har man ju fattat typ hur man ska lägga fram. För föräldrarna då kunde säga så här, han känner inte till det riktigt så. Jag tror inte han riktigt förstår vad det innebär med sin diagnos helt och hållet. Liksom. Så att ja, man skulle nog kunna hjälpa dem med vilken nivå man ska lägga samtalet på kanske. Men det är väl för mycket. Jag förstår att de har jättemycket att göra, att det tar jättemycket tid. Men ja, förbättring finns.
Men det hade underlättat. Och det är ju som du säger, de skulle kunna ta in föräldrarna 5 minuter innan bara. Ja. Och göra en snabb check. Liksom, ja. för att det skulle kännas lite... För så här, Frans fattar ju inte riktigt alltid vad han gör på buppen.
Puben. Vad gör han på puben? Jag förstår att det är förvirrande. För man tror att han ska gå dit och dricka öl. Och så är det någon konstig tant som sitter och pratar om. Och han känner sig
ledsen. Hur han mår egentligen. Ja. Ja,
han bara, jag är jätteglad när jag går på puben, fattar du väl. Det är väl de flesta som går på pub. Vi är svinglada. Lisa, om hon hade varit där, hon hade varit så glad. För det finns så mycket öl på puben.
Hon hade älskat, hon hade älskat puben. Mm. Mm, ja. Nej, svårt såklart. De gör väl sitt bästa. Men också lite svårt när det är någon som man inte heller har träffat innan och de ska läsa snabbt in journal. De är ju ganska viktiga de där, för man har ju inte så många läkarbesök. Det är väl en per år eller en varje halvår eller vad det är liksom. Så att,
Nej, verkligen. Åh, herregud, det här har vi ju pratat om 100 gånger och man kommer kunna prata om det 100 gånger till. Det är något vi kan vara säkra på helt enkelt.
Men jag undrar, när ni kom hem då, hur var det att träffa Svante? Blev han glad när ni kom? Och
ja, han blev glad.
Hade han saknat er?
Han hade saknat oss, och han är ju väldigt, Svante är ju liksom högt och lågt i allt. Han är väldigt, väldigt kärleksfull och väldigt, väldigt, han är ju mycket på allt liksom. Så han är så här, ska jag pussas och kramas, och jag har saknat dig. Och han är ju väldigt älskvärd. Han kan ju vara så här, älskar dig så mycket mamma, jag älskar dig. Och så en sekund senare så blir han galen och arg på mig för någonting och hatar mig och ska inte bo i min familj. Så att det är liksom, men han var väldigt glad, han var glad när vi kom hem. Men han hade också haft en jättebra helg, så det var ganska lugnt liksom. Det var inte, och det vart ju inte så länge, vi kom ju hem på eftermiddagen där på söndagen. Så det var ju inte liksom, det är som du säger, det är så pass nära. Och inte bara för oss stockholmare, för Kungsberget ligger ju nära för många i mellersta Sverige.
Ja.
Liksom.
Oh, ja.
Så att det gick bra. Och det känns som en det vart en fin helg för alla inblandade. Så det var bra, det var bra. Nu ser han bara fram emot roligt, påsklovet. Han räknar ju dagar till när han inte behöver gå i skolan. Men, och han räknar också dagar, för vi har lagt ytterligare några... Vi fortsätter med våra djur. Vi har blivit av med lite hönor under vintern som har blivit sjuka. Så nu har Svante lagt ankägg i vår äggkläckningsmaskin. Så det är det enda han pratar om.
Vad spännande. Hur lång tid tar det då?
Ungar, små ällingar. Ja, det tar lite längre. Det tar en månad ungefär. Så när vi kommer hem från påsklovet så kommer han... Väntar han. Så han vill nå till påsklovet för att snabbt få åka hem. Så att nu kommer det tjata som ankor hela påsklovet.
Ja.
I morse
och vem
fick panik.
Passar de här
får bli farbror Oskar som får vara hemma och passa ankorna.
Ja, ja.
Och det har han också frågat 1000 gånger. Vet Oskar hur man ska göra? Vet han hur man ska göra? Vet han? Jag bara, Oskar är jättenoggrann. Det kommer gå jättebra. Nej, men jag vet inte. Jag måste skriva ner det här. Jag bara, men skriv ner då hur man ska göra. Ja, men jag vet inte. Hur ska man göra, mamma? Jag har pratat med honom, han vet, du vet. Och det frågar han mig sådär 50 gånger åtminstone om dagen. Om Oskar vet. Och hur det ska gå. För det måste vara lite vatten i äggkläckningsmaskiner och sådär. Så det är så här bla bla bla. Ja, du vet. Så att det fokus kommer ju hela påsken handla om ägg, vilket det ska på påsken. Och det här kommer vara hur det går inuti våra små ankägg. Men det vore ju jävligt gulligt om det blev små ankungar.
Ja, verkligen. Vad spännande.
Ja. Alltså, han har redan pratat om, då ska jag bada badkaret och så ska de få bada med mig, de små ankorna som bad ankor.
Nej.
Jag lovar att det kommer en bild.
Det är målbilden.
Det är målbilden.
Bra målbild.
Ja.
Men det är roligt det där med, som du säger, att han är så här högt. För exakt så där är ju Frans också. Han är ju otroligt kärleksfull och han älskar mig och puss och puss. Och sen så vänder det och så blir han där. Igår kväll var han lite irriterad på mig när jag höll på att natta honom. För att då hade jag väl sagt åt, för att vara lite tramsig. Och så hade jag väl sagt så här, men sluta tramsa och sätt på dig pyjamasen nu. Mm. Liksom. Och då räckte det för att han skulle tycka att jag var inte så rolig. Så då när jag ska säga godnatt så säger han så här. Du får ingen puss. För du var arg på mig.
Ja, du var arg där också.
Ja,
och jag förstår att du var nervös på bupparna. Alltså om han är så känslig. Då är jag, förstår jag. Då är din nervositet befogad, kan jag säga. Om det är så här.
Ja, och då sa jag så här. Men Frans. Nej, jag var ju inte arg. Jag sa ju bara åt dig att sluta tramsa och sätta på dig pyjama sen. Men ja. Då säger han så här till mig. Jag önskade att du aldrig hade fötts.
Jaha, ja det var så pass igen. Ja. Mm. Ja, nej det är liksom det är liksom det är små marginaler.
Ett straff.
Ja, men det är straff och det är också sen så här apropå det Pelle sa att så här, Lars ställer sig höga krav att så här, eller att han är så himla ansträngande eller vad han var jobbig. Men att
så här, krävande,
att,
ja.
Krävande och att man är så här, krävande när du säger så här sluta tramsa, sätt på dig pyjamas. Det tycker de är vi, alltså ett hot, man bara herregud.
Det var så. Mm. Men då, det första han sa i morse var å andra sidan, förlåt att jag inte gav dig en puss och att jag sa att jag önskade att du aldrig hade fötts. Ja. Så det, var, det slutade ju väl, men det var ju ett hårt
slag. Men jävlar vad man får tippa på tå du, för att inte se åt någon sätt på sig pyjamas, för då önskar man att man aldrig var född. Det är, jag tycker att det är lite hårt, Anna, jag förstår att det är.
Nej men tänk, då tänker jag också så här, om vi ska sammanfatta hela, borde inte BUP-personalen titta på oss och säga så här. Har du någonsin
känt slagen? Ledsen? Man bara, ja.
Eller hotad? Ja. Eller ledsen? Känns
var
det jobbigt?
Eviga dag?
Mm?
Oh, herregud. Ja, nej det är inte. Det är på ett annat sätt i våra familjer kan man ju säga än i många andra familjer. Så är det.
Ja, det kan man säga. Mm.
Mycket kärlek och mycket
hot. Det svänger fort.
Ja.
Ja.
Ja, hörni, nu ska jag in och besiktiga min bil som har legat i diket. Får vi se hur det går. Jag ska in på kundmottagningen. De har nog undrat, för lunchrummet till den här verkstaden har varit precis mitt emot min vindruta där jag sitter och spelar in. Så jag sitter med mikrofonen i min bil.
Jag ska faktiskt ta en bild på dig här, hur du sitter.
Mm. Jag sitter här med den här mikrofonen och de här verkstadskillarna har tittat ut ganska många gånger och nog undrat, såhär, vad gör den där personen? Och undrar om de kanske tror att jag gör något hemligt reportage om dem.
Ja, du granskar. Du är
jag
där
är
för någon sån här
reporter. Uppdrag granskning.
Exakt.
Ja.
Ja, Janne Josefsson ligger i bakluckan nu.
Ja, nu hoppar han fram här. Ja.
Ja.
Ja, vi får se om de
jag tycker du ska ta med dig micken in och så ska du liksom gå in och så ska du också ställa lite frågor där inne och fråga hur de mår kanske.
Ja, just det.
Har du känt dig lite låg och nere någon gång?
Ja. Ja, det jag har faktiskt, dock, nu ska man inte raljera kring, för jag tycker verkligen att alltså, så här, psykisk ohälsa är väldigt, väldigt viktigt. Och jag tänkte på det. Jag har
jag menar inte så heller.
Det
är ju superviktigt.
Men jag menar att jag faktiskt har haft det nära liksom, i mig många gånger. Och på senare tid så har jag tänkt så här, jag tänker på det ofta när jag är ute och joggar. För jag försöker jogga lite för att ta hand om min psykiska ohälsa, typ. Att jag blir galen och då försöker jag springa lite så att huvudet inte
det är väldigt skönt att rensa tankar och få lite energi. Mm.
Ja, men då tänker jag ofta på, för den ön vi bor på, där säger man alltid hej när man möts och sådär liksom. Men så fort vi kommer över bron till Stocksund, där vi hör ju till Danderyd liksom. Men våran ö är ju, vi är ansedda som de här, jag vet inte vad vi är ansedda som. Några typ av, bönderna ute på Tranholmen som liksom kommer i sina skraltiga båtar. Vi är inte riktigt Danderyds kanske kompatibla alltid, tycker många. Men hur som helst, det har jag tänkt på det, att när jag är ute och springer, att säga så här, jag hälsar alltid på folk och försöker le, även hur jobbigt jag än tycker det är jobbigt att springa. Så tänker jag så här, för det kan fasen göra skillnad, bara ett leende mot någon som verkligen inte känner sig sedd den dagen eller så. Så att det är små saker är väldigt viktigt och man kan faktiskt göra ganska mycket, tror jag, med ganska små, utan att man behöver liksom anstränga sig för mycket. Så kan man bara liksom tänka på det, att faktiskt bara le och säga hej.
Exakt, man försöker, det håller jag med om.
Men jag gör det ändå.
Jo, men det är väl trevligare. Jag vill också säga så här att det här är ju, jag menar inte heller att nej, det inte är viktigt. För det här det är ju ett av de viktigaste, ja, det som har hänt nu med granskningen av BUP och sådär. Ja. Och att folk inte får hjälp som faktiskt mår dåligt. Så det är inte det jag menar. Jag menar mer sättet hur man frågar det. För att jag tror inte att någon som verkligen mår dåligt svarar ja eller nej på den frågan heller. Nej. Jag tror att man behöver lägga lite mer tid och lirka och vara lite liksom försiktig för att närma sig, för att personen ska våga öppna upp och berätta hur den mår på riktigt. Och för våra barn då som inte kanske är medvetna om allt och det blir för stort och svårt, där måste man vara ännu mer. Frans kanske har saker han mår dåligt av, men det kommer hon ju aldrig få veta genom att fråga på det där sättet. Det var mer det jag kände.
Nej, men jag förstår det, och jag vet att du tycker det är viktigt och inte så alls. Att vi vill inte förringa det på något vis, givetvis. Men det är precis, resultatet kan nås bättre på att försöka hitta bättre tillvägagångssätt. Hur man kan hjälpa folk.
Det tror jag.
Men det är bra att man försöker i varje fall. Vi får avsluta med att det är bra att de försöker.
De försöker. Och nu tycker jag att du glädjer dem på besiktningen med din mikrofon och går in och gör folk lite glada helt enkelt idag.
Det ska jag göra. Hörni, tack för att ni har lyssnat, och nästa vecka får ni kanske ha lite mer av Lisa.
Underhåll dem. Säger man så?
Ja, jag vet inte. Jag kommer att underhålla dem. Det är det mitt mål med
tack ska
att jag ska underhålla killarna på bilverkstaden. Jag ska ta fram min lilla boa här bak liksom, och så ska jag dansa in på bilverkstaden.
Ja. Kommer göra mångas dag helt enkelt.
Vi säger så då. Puss och kram och
vi
tack för att ni lyssnat.
Puss och kram.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.